This statement is as best as I can remember, given that all the communication was constant and bombarding.
Den här historien, den du nu kommer att få höra, är en kärlekshistoria.
I meant it from the bottom of my heart.
Det är en skruvad kärlekshistoria, fylld av död, lögner och vittnesskyddsprogram. Men det är ändå en kärlekshistoria, fram tills att inte längre är det.
This is killing me.
When all conversations are aligned by date, you can also see how consuming the bombardment was. Matters were somehow always urgent, sensitive, or too serious. Much ghosting and gaslighting taking place.
Den här historien börjar 2010, för 14 år sedan. Men den grävande journalisten Alexi Mostrus snubblade över fallet ganska nyligen.
I'm an investigative reporter and this summer I was working on a story about online porn.
Alexi höll egentligen på med en annan historia. En story om online pornografi och hade bokat ett lunchmöte med en källa.
We meet at a restaurant just off Oxford Street. He had some files that he wanted to show me.
London har precis kommit ur coronapandemin. Det är försommar och ett sorl ligger i luften.
The source and I, we sit down and order tapas. And he shows me the information, and it's good.
Källan har några dokument han vill visa Alexi.
But it was right at the end, when we were having coffee, that something else happened. The source hands me a document, a witness statement. Nothing to do with porn.
The events in this account are simply the general gist of events over a period of a decade, but things were happening practically daily.
Källan lämnade över mer material till Alexi Mostrus och sålde in historien med orden: "Det här är det sjukaste fall jag sett."
And you know what? He was right.
Alexi Mostrus är en erfaren reporter. Han har jobbat i mer än 15 år som journalist och bevakat allt från skatteflykt till terrorism. Men det här fallet, det liknade inget han tidigare sett.
Again, the pressure on me was constant. My freedom and independence became less and less, while the power and control over me became increasingly constant and intense.
Det här är berättelsen om en kvinna som heter Kirat och en man som heter Bobby. Om hur Bobby manipulerade Kirat i över 10 år. Hur han förstörde hennes karriär.
What can I do to help you, sweetheart?
Hennes kompisrelationer.
She went from being a vibrant person to being a shadow of herself.
Hennes chanser att bilda en familj.
Why didn't you stop?
Och nästan hennes liv.
You could have stopped, but you chose not to. Why?
Det här kanske började som en kärlekshistoria, men det slutar som något helt annat. Det här är Underbara Bobby, en podcastserie i 6 delar av Tortoise. Översatt till svenska av produktionsbolaget Banda för Podmi. Jag som berättar heter Hugo Lavett. Första avsnittet, Tillfälligheter.
Vill du veta sanningen om vem Bobby egentligen är? Då kan du höra alla 6 avsnitt av Underbara Bobby nu direkt på Podmi. Besök podmi.com. Starta ett Podmi Premium abonnemang och prova kostnadsfritt i 14 dagar.
This is radio on 1602 AM and satellite channel 0169. It's the Pongo Road Show with myself, Gita, keeping you company.
I say all the way till 6, there's not that long to go, especially when you're having fun.
Det här är Kirat Assi. Hon är programledare på sin lokala radiostation Desi Radio.
Hello Desi Radio.
Varje torsdag mellan 2 och 6 sänder hon live.
Oh, it's a dad's birthday. What's his name?
Det är mycket att hålla reda på, men Kirat är ett proffs.
Okay, I'll definitely get one on for him.
You might not get through. You might have to wait around on the phone.
Kirats fullständiga namn är Hakurat Kur Asi. men alla kallar henne för Kirat.
You just don't know where the time goes when you're doing it. You're occupied, you can't think about anything else, you don't have time.
I början av 2010 hade Kirat jobbat på Desi Radio i ett par år. Hon var 30 år gammal och hade fullt upp.
I had so much going on. I'm not saying my life was all fun and games. There were difficult things, as anyone does have in their life. But yeah, prospects. There were prospects and I was looking forward to it. There was so much to be explored. I could see my roadmap then, which is in stark contrast to now.
För många är 30 en sorts start på det riktiga vuxenlivet. Man är gammal nog för att veta vad man vill, men tillräckligt ung för att inte bry sig så mycket. Och så var det för Kirat. Hon trivdes med sitt jobb och funderade på att skaffa familj. Men hon hade inte helt släppt det där med att festa hela natten.
There used to be a regular night called Bombay Bronx. It used to be once a month and all of us would kind of get together no matter where we were, what we were doing, we'd all end up there. You know, that was a standard. You go there, you chill out, have a laugh. No, come back 4 or 5 o'clock in the morning, still get up in the morning to go to the office at 8 o'clock in the morning. That was a standard. Lots of nights like that.
Med det sagt så var livet inte helt bekymmersfritt. Kirats föräldrar kom inte så bra överens. En farbror som hon var nära hade blivit sjuk. Förutom lokalradion jobbade hon med att organisera evenemang och det var ganska stressigt, men hanterbart. Och det var då, i november 2010, som hon fick ett meddelande på Facebook.
Hey Hakarat, I hope you're well. It's JJ's brother. Hope you got the message from Simran regarding a note that he had written. He'd always put in a good word for you. You got his better side. Looked up to you as a big sister, as he told us. Kind regards, Bobby.
Det kom oväntat för Kirat. Men det var inte helt taget ur luften. Kirat hade en nära släkting vid namn Simran. Simran var 17 år och dejtade en jämnårig kille som hette JJ. När Simran och JJ gjorde slut kontaktade JJ Kirat på Facebook för att be om råd. Hur ska han få tillbaka Simran? Kirat svarade och hon och JJ började skriva till varandra några meddelanden i veckan. Och så plötsligt, som från ingenstans, dog JJ. Han bara föll ihop en dag i augusti 2010, tydligen på grund av någon sorts allergisk reaktion. Kirat visste inte hur hon skulle reagera. Det var såklart fruktansvärt, men hon kände honom knappt. Och det är inte som att det fanns så mycket hon kunde göra, så hon fortsatte med sitt liv. Och det var ungefär en månad senare som Bobby, JJs storebror, skrev till henne.
He'd contacted me to say, you know, thank you for being so kind to my brother and all that kind of thing, and gave my condolences, ended up speaking to the brother.
Kirat hade aldrig träffat Bobby, men hon hade hört talas om honom. De kommer från samma community. Kirat och de flesta andra i den här berättelsen är sikher. Och den psykiska diasporan i England är väldigt sammansvetsad.
Everyone knows of each other and news spreads like wildfire in our community.
Och det fanns en annan viktig koppling mellan Bobby och Kirat.
So, and then we've got the whole Kenya community, 2 degrees of separation.
Under de senaste cirka 150 åren har många indier migrerat till Kenya. Därför har många brittiska sikher nära koppling dit och många familjer har nära koppling till varandra. Så när Bobby skrev till Kirat på Facebook så kände hon vagt till honom genom sitt community och genom vänner och familj i Kenya. Det var alltså någon hon instinktivt litade på. Dessutom kunde hon se på hans Facebook att han hade varit på några evenemang som hon hade varit på och att han var vän med några av hennes släktingar. Så hittills verkar allt normalt. Fast det var inte normalt. Om det här var en film så skulle det vara en psykologisk thriller. Och en grundregel när det kommer till psykologiska thrillers är inga spoilers. Men här ska vi göra ett undantag. För om man ska förstå den här historien är det något man bara måste veta. Att lita på Bobby i det här läget var förståeligt. Rimligt. Inga konstigheter. Han var en vän till en vän på Facebook. Men för Kirat visade det sig vara ett livsavgörande misstag. Och här kommer spoilern. Bobby är inte den han utger sig för att vara. Bobby var en karaktär. En central karaktär i en avancerad catfish-verksamhet. Det betyder alltså att någon låtsades vara Bobby online med intentionen att dra in Kirat i ett spindelnät av lögner. En så sofistikerad bluff att alla de experter, advokater och kriminologer som du kommer höra i den här podcasten aldrig sett något liknande.
Oh my god, where to start? What the hell has been going on?
It's truly remarkable.
I den här dokumentärserien kommer vi ta reda på hur och varför det här hände. Och för att göra det måste vi ta det från början. Där och då, hösten 2010, hade alltså Kirat fått några Facebook-meddelanden från Bobby. En stilig kardiolog som nyligen förlorat sin lillebror.
He was the good big brother who did everything right. It was, you know, like, you know, oh, he's the goody-goody, he's married and he can't do anything wrong. You know, he's always doing the right thing by the family.
Men med tiden började samtalet förändras.
He started talking to me more regularly and things were going wrong in his life. He was confiding in me.
Sorry to disturb you. I just needed help and thought of you first.
För Kirat ringde inga varningsklockor. Hon och Bobby hade gemensamma vänner. Hon kände till hans släkt och han var gift, så någon flört verkar inte handla om. Och att Bobby kände ett förtroende för Kirat var tydligt.
What can you do? You be kind to somebody, right? He's just lost his brother. I didn't have any reason to question it. You know, we know the family exists. Again, there's mutual people were on there. Obviously, our families are connected. While I didn't know him personally, there were people in between that I knew personally. It was a respectable family. It didn't have any reason to doubt it. And again, there was no reason to think that he was hitting on me or anything like that because he's a married man.
Så de fortsatte hålla kontakten och Kirat och Bobby lärde känna varandra bättre.
They learned that his wife was expecting a baby. He was super, super happy. He was working in a hospital at the time, and down times he'd like message me on Facebook. We had conversations about what he wanted to call the baby, if it was a boy or a girl, and I did find it a bit strange that he was talking to me about it because it's something that you should be talking to his wife about.
Den grävande journalisten Alexi Mosters försöker förstå hur Kirats och Bobbys relation utvecklades.
How many times a day were you speaking to him at this point, or a week?
I mean, we weren't talking every day. It was just whenever he approached me, so to speak. And thing is, it wasn't like a Facebook Messenger situation necessarily. So there'd be like a long message from him, then there'd be a long response from me, almost like you were pen pals almost. So it's not instant communication like you think of it right now.
Alexi Mosters har under arbetet med den här podcasten gått igenom tiotusentals meddelanden mellan Kirat och Bobby. Han har tillbringat oräkneliga timmar i deras bubbla.
And something that's interesting to me at this point is that
Kirat wasn't being bombarded with messages from Bobby.
Och något som slog honom var hur Bobby vid den här tidpunkten gick så lugnt fram. Inledningsvis var de bara som brevvänner.
Again, you know, I never felt the need to ask for a phone number or anything like that. I didn't know where he lived. I didn't know anything, to be honest, and I wasn't curious either because I didn't really need to know. You know, I had my own life going on here, so I was just being a shoulder to cry on.
Månaderna gick och Bobby avslöjade för Kirat att hans lyckliga liv höll på att rasa ihop. Han gick igenom en skilsmässa och bråkade med sin familj och stressen gick ut över hans hälsa.
Everything is just becoming all too much. Work too. Just taken time off, made a few decisions. But I really wouldn't be where I am, taking the path without your wise words of wisdom. Drinks are on me when I'm back. Make that two rounds since I missed your birthday too.
Och när Bobby så öppet delade med sig av sitt privatliv började Kirat också prata. Hon berättade privata saker, till exempel om hennes partner som hon hade en av och på relation med och om hur svår han var. Det kanske är svårt att förstå hur man kan komma någon så nära utan att ha träffats i verkliga livet. Men Kirat tillhör en generation som vuxit upp i en online-värld där relationer på internet kan vara lika naturliga och nära som vilken annan relation som helst. En skillnad är att om man möter en främling på stan och börjar prata så har man väldigt lite information att förhålla sig till. Men på internet finns det ju massvis med uppgifter. Man ser kanske vilka politiska åsikter hen har, hur gammal hen är. Det finns ett mönster att läsa av. Och allt det där kan du utnyttja för att komma någon nära väldigt snabbt. Vilket har sina fördelar, men också sina baksidor. För risken att bli lurad och manipulerad är uppenbar.
So I'm Harvey. I met Kirat for the first time when I started school at 7 years old, and I've known her since, so we've known each other for about 35 years now.
Det här är Kirats bästa vän, Harvey.
So I guess you could say she started off as a school friend, then she became a family friend, and now she's more like a sister to me.
När hon fick höra om den här nya vännen Bobby blev hon direkt misstänksam.
It was quite weird because I thought even when he was her friend that she would talk to, it was a weird relationship.
Bobby hade just lämnat sin fru. Hans liv var kaotiskt. Var det verkligen det Kirat behövde just nu? Men Harvey visste också något om sin vän. Kirat var den typen av person som alltid gjorde mer än vad som förväntades av henne. Som alltid ställde upp och hjälpte till vem det än var som bad om det. Det gjorde henne sårbar.
But again, this is Kira all over. Like, if she feels people need her, she will be there 100%. And that's what it was. It was like, she really felt like they needed her. So she was there. She would help anyone in need. So even if she hadn't met these people physically, she felt needed and she did as best as she could.
Harvey var orolig över vart det här var på väg. Och med facit i hand hade hon rätt att vara det.
Why do you want to do that to me? Why are you so adamant on hurting me?
Have you ever wondered what might have been?
Kommer du ihåg filmen Sliding Doors?
Would things be different if you caught the train?
Instead of... Det är en klassiker från 90-talet med Gwyneth Paltrow i huvudrollen. Det är en film som handlar om ett enda ögonblick.
Instead of 10 minutes late.
Helen,
I had just caught that train. I'd been home.
Och om hur livet hade varit om saker hade gått lite annorlunda vid just det tillfället. Filmen börjar med att Helen, huvudpersonen, stressar för att hinna med ett tåg hem, men hon är en sekund för sen och missar tåget. Det är den första versionen. Sen spolar filmen tillbaka och den här gången i version 2 hinner Helen med tåget. och hinner hem precis i tid för att se sin pojkvän i säng med en annan kvinna. Filmen handlar om hur en bråkdel av en sekund kan förändra allt. Och så var det för Kirat. Hennes Sliding Doors-ögonblick kom på våren 2011. Då var sanningen precis där framför henne. Men hon kunde inte se den. We were the light that shined so bright. Det var ungefär 5 månader efter att hon börjat prata med Bobby. Hon var på sin bästa vän Harveys möhippa. De hade åkt till kuststaden Brighton för en utekväll.
So we went out and yeah, it was a really cheesy club called Lola's, and I think it was a Hawaiian themed like palm trees Hawaiian shirt kind of club.
Det var något av ett sunkhak. Klippiga golv, lågt i tak, gränig ljudvolym. Men tjejerna brydde sig inte om det. De var där för att ha kul.
I think that was the idea. It was supposed to be a themed night and everyone had a few, had a good laugh, sang along to all the songs. I'm usually the responsible one, so there were a couple of others that didn't drink either, so we were the responsible crew looking after the very drunk crew.
Det går att se dem framför sig i den här klubben med Hawaii-tema, dansandes och shottandes tequila. Men sen tar den här typiska möhippan i Brighton en oväntad vändning. En dyster vändning med tanke på allt vi vet.
Well into the night, I think it's probably about 1:30 maybe. I remember speaking to the girls. I think I was speaking to Harvey and one of the others, and suddenly figure walks past.
Plötsligt går en man i turban förbi.
And it's quite unusual. A guy in a turban stands out a mile. That's the whole point of wearing a turban. And it was Bobby.
Bobby är där. I vimlet på nattklubben.
And I was like really shocked. I remember turning around to Harvey, who was the hen and probably not in the best state of mind at that time. I remember saying, oh my God, Harvey, it's Bobby. I can't believe it. And with him was someone else, his friend.
Kirat går fram och börjar prata med Bobby.
I was like, Bobby. And he answered. He was like, yeah. Hi, kind of thing. And then he wasn't necessarily friendly, but he wasn't unfriendly. He was just like, acknowledged me. And I was talking to him and it was loud. It was a club where people were a bit happy and leery and it was just noisy. And I was trying to have a conversation with him. I was trying to explain to him, it's me, Kirat, her Kirat.
Men Bobby verkar inte känna igen henne.
And he's just like looking at me like I was reading. He was like, I don't know, I don't remember. And I was... didn't want to embarrass him, and I thought maybe he's had a few too many to drink because he looked a bit kind of spaced out. He's quite serious, you know. He wasn't like panicked or anything. He was just like, I don't know.
Bobby verkar full och Kirat vill inte göra honom obekväm.
And I was like, okay. And because he's always been so respectful, I don't want to embarrass him. And I went, it's okay, don't worry. And I walked back.
Så Kirat säger inget mer och går därifrån.
But I was just... like, wow, what's he doing here? I didn't know he lived in Brighton.
Det var ett galet sammanträffande. Och vet man vad som kommer att hända, vill man bara gå tillbaka i tiden och rädda henne genom att skrika, Bobby är inte den du tror att han är. För vid den här tiden var Bobby och Kirat bara vänner online. De hade bara skickat meddelanden i några månader. Ingen riktig skada hade skett. Och hade klubben bara varit lite tystare eller hade de träffats någon timme tidigare, då kunde Kirat fått veta sanningen och räddat sig själv från mer än ett decennium av smärta. Men det blev inte så. Kirat trängde sig tillbaka genom folkmassan till sina kompisar. Bobby är berusad, tänkte hon. Jag ska inte skämma ut honom. Ändå kan man tycka att hon borde ha pressat honom lite hårdare den där kvällen. Det var trots allt en kille som skickat meddelanden till henne i 5 månader. Och sen beter han sig som han inte känner henne. Men det fanns en annan anledning till att Kirat släppte det. Kirat hade kontakt med flera personer som sa att de också kände Bobby, som bekräftade det han sa. Personer hon litade på.
Thinking back on that night now, and with everything else that's happened, I do feel like sometimes I might have been a bit of a muggins. I do think that I should question things more. If I just pushed him and said, come on, it's me, and made him talk to me, I might not have had to go through the last 10, 13 years that I have. It could have been so different. But what do you do at 1 o'clock in the morning in the middle of a club?
Vi är inte riktigt framme vid slutet av första avsnittet än. För en viktig sak hände vid den här tiden. Efter Brighton distanserade sig Bobby från Kirat. Han flyttade till Australien och förlovade sig med en ny partner. Kirat blev inbjuden till hans bröllop i Kenya. Hon kunde inte komma men såg bilder från ceremonin på Facebook. Under tiden fortsatte hon med sitt liv och fick jobb på St. Mary's University och fixade evenemang. Hon hjälpte till under de olympiska spelen i London 2012 och sen i november 2013, 2,5 år efter att hon träffade Bobby i Brighton, nåddes hon av en nyhet som skakade om henne ordentligt. Hon var mitt i en radiosändning när något fångade hennes uppmärksamhet.
Because I used to take messages from callers on Facebook, I used to have all the screens open. And in the feed while I was there, it appeared in the feed that Bobby had been shot in Kenya.
Bobby har blivit skjuten och ligger på sjukhus.
There'd been a picture of him in hospital with loads of wires on him sitting. It was like a half shot. And one of his friends had posted saying, this has been happened to my friend, whatever. And obviously he'd been tagged, which is why it appeared in my feed. And I remember being in my show and just being like, whoa.
Bobby var allvarligt skottskadad. En av Bobbys vänner höll Kirat uppdaterad. Även Bobbys nya fru och Kirats släkting Simran, som råkade vara i Kenya vid den här tidpunkten. Under de kommande veckorna kunde Kirat läsa inlägg om hur Bobby gick in och ut ur koma. Hon kände sig hjälplös, fast i ett annat land. Ständigt i väntan på att få veta hur han mådde. Men en dag, efter flera veckor, vaknar Bobby.
I remember that you used to be my brother's friend. He had told me lots about you. Please help where you can. Feels as though I've just lost a great relationship.
Det var ett av de första meddelandena som Bobby skickade till Kirat efter att han vaknade upp ur koman. Han sa att han hade förlorat sitt minne, eller åtminstone delar av det, och bad Kirat att samla ihop bitarna. Hur länge är det nu de känt varandra? Men det dröjer inte länge innan Bobby börjar må dåligt igen.
I have a massive headache again. Just waiting for yet more scan results. Definitely something not right if morphine can't keep the pain away.
He'd gone back into a coma basically after he'd had a headache and they'd taken him back in. And I'd been the last person to speak to him, like message him, have communication with him. So we knew that.
Bobby hamnar i koma igen.
And then we got the message that Bobby had passed away.
Och sen dör Bobby. För Kirat var det ett hårt slag. Men för en utomstående som journalisten Alexi Mosters, som vet att Bobby inte är den han utger sig för att vara, är det svårt att få det hela att gå ihop. Alexi.
I'm thinking this is really weird. If Bobby is at the center of a catfishing operation, the character at the heart of it all, why did the person pulling the strings kill him off?
Bobby var huvudlänken till Kirat. Utan Bobby, hur skulle bluffen fungera?
How did you get the message?
On Messenger. And it came, I think, in a group as well. And the group had loads of people. There were 39 of us in the group, so I didn't know lots of those people. Or I knew of them, some of them, the cousins.
So you were added to a Facebook group with 39
people? Yeah,
there
were 39
people
in that group.
Den här gruppchatten är bland det mest svårförståeliga i hela den här historien. Inte bara på grund av Bobbys död. Det var också det där numret. Facebookgruppen som skapades för Bobby hade 39 personer. Alla sörjde och gav sina kondolenser, alla med olika konton. Om Bobby inte existerade, blev alla de här människorna också lurade. Varför skulle någon försöka lura så många människor? Men så komplext är det här bedrägeriet. Tänk om alla de här personerna också var fake.
I mean, when I first came across this case, it was like an epic.
Det här är Chris Hand, professor i psykologi vid Glasgows universitet.
You know, it was like something like War and Peace with this massive cast of characters and.
För Chris Hand påminner det här fallet nästan om en klassisk rysk roman med ett myllrande persongalleri.
What was compelling to me was how an individual would be able to create this world by drawing on reality. And I think these cases are so compelling because they often just pull in enough from what's happening in real world with real people to again just give it that flavor of authenticity.
Och catfishen verkar ha inspirerats på samma sätt som en romanförfattare av verkliga personer för att skapa sina karaktärer och bygga sin värld. Under de kommande 5 avsnitten ska vi följa journalisten Alexi Mosters kartläggning av den här helt osannolika catfishing-historien och söka svar på de frågor som Kirat än idag ställer sig. För historien är inte avslutad. Kirat vet än idag inte varför det här hände henne. Journalisten Alexi Mosters kommer jaga personen som gjorde det här mot henne. Och till sist ställa de frågor som Kirat har plågats av. Men också för att det kan finnas andra offer. I nästa avsnitt av Underbara Bobby får vi höra hur catfishen blir ännu mer absurd och hur det fullständigt konsumerar Kirats liv. Och Alexi försöker ta reda på mer om den riktiga Bobby. Vad som är verkligt och vad som är fejk. Var han bara en oskyldig statist i allt detta? Ja, just det. En sista grej.
Hi, so you spoke to Bobby?
Yeah, I spoke to him and his friend.
Bobby lever.
Vill du veta sanningen om vem Bobby egentligen är? Då kan du höra alla 6 avsnitt av Underbara Bobby nu direkt på Podme. Besök podme.com. Starta ett Podme Premium-abonnemang och prova kostnadsfritt i 14 dagar.
Du har lyssnat på Underbara Bobby, en poddserie av Tordoise. Översatt av produktionsbolaget Banda för Podme. I redaktionen Lovisa Lam Nordensköld, Erland Edberg, Thomas Henley och Hugo Lavett. Exekutiv producent för Podme är Timmy Strandberg.